Hej och välkomna till Mord mot mord.
Ja.
En true crime podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell.
Det stämmer.
Och det här är vårt sommarbet.
Önskar jag att det var
svagaste inledningen på ett sommarbet någonsin.
Ja. Jag vet nog något som ligger där.
Och skvalpar. Ja. Hur är det med dig?
Det är bra. Det är bra. Första veckan som jag verkligen börjar känna att jag kommer in i jobbet. 4 veckor tillbaka efter semestern.
Nu är ni igång igen.
Nu är jag igång igen.
Ja, men vad härligt. Ja. Har du gjort något skoj idag?
Inte idag.
Du var i?
Igår så var jag i Lammhult.
Varför trodde jag att du var i Avesta?
Du trodde att jag var i Alvesta.
Alvesta.
För det var dit jag tog tåget.
Aha.
Och sen blev jag hämtade med bil och åkte till Lammhult. Till en kund som vi inte har där, men som tillverkar sina saker där.
Fan vad härligt.
Så vi var på studiebesök i en
fabrik. Du var på så affärsresa.
Exakt. Jag satt alltså 7 timmar i tåg igår. Det var pissjobbigt.
Det glammiga livet som du lever som PR-konsult.
Verkligen.
Det är verkligen otroligt.
Det är inte eftersträvansvärt.
Det är verkligen inte det. Jag la upp en bild på när jag köpte lunch idag.
Ja, det var cigg och soppa. Det var
jag köpte en toskansk tomatsoppa från Kelda. Ops, ingen spons. Men ta gärna en spons. Och cigg, exakt. Det, jag tycker typ att det känns som att det är sammanfattat mig. Eller inte mig, kanske. Nej. Så mycket som mitt
liv.
Vackra liv.
Ditt jobbliv.
Mitt vackra liv.
Jag fattar inte att du kunde äta soppa till lunch. För att
det är så jävla billigt. Men alltså, jag får panik på att köpa lunch. Det är det som är mitt problem. För att jag tycker att det är en helt värdelös måltid.
Jag vet, jag tycker också det. Men hur håller du dig mätt? Det är ju noll mat.
Jag ska berätta för dig att jag idag, jag brukar ofta äta soppa. För att jag typ tycker att det är, alltså jag känner så här, jag känner sånt självhat när jag har glömt, när jag inte är med mig lunchlördag. Så att jag tycker så här, det här är allt jag förtjänar.
Gud.
Jag vet, det är inte bra.
Stackars.
Men det tar vi efter, vi har spelat in.
Jag åt faktiskt riktigt lyxig lunch idag. På ett nytt hotell i Stockholm som heter Bank Hotel.
Oh.
Fisksoppa. Jättegott.
Gott.
Så jag åt också soppa.
Men,
jag fattar.
Din soppa är lyxigare än min. Jag förstår.
Hur mår du? Jag vet att du har varit sjuk i veckan.
Jag har varit sjuk och men det är lugnt. Jag åker på semester imorgon.
Jag vet, så lyxigt.
Alltså, så att jag kan liksom inte gnälla.
Jo, men det kan man ändå. Det får man faktiskt ändå.
Det är kul att hela våran vänskap bygger på att man får gnälla.
Det är det viktigaste man kan ha.
Jag vet, det är verkligen så. Man måste få spygalla.
Ja.
Det var skoj innan också när du skrev till mig att jag måste kolla på dina skinnbyxor och ge dig ett utlåtande.
Ja, ärlig kritik. Du har sett dem förut.
Ja. Men då var liksom jag har inte sett dem på. Jo,
men då var de helt nya. Och nu har jag liksom använt dem lite.
Har de börjat bli så
det jag undrar,
säkiga?
Det är det jag undrar.
Ska du ställa dig upp eller? Ja. Alltså jag skulle inte påstå att de är säckiga på något sätt.
Nej, men
ja, du tänker att det blir typ en linje där vid rumpan liksom. Fan, det här är bra podcast.
Jag tänker att det är precis runt rumpa och kön där det töjs.
Och du är orolig för att ha ett långt kön också.
Exakt, jag är besatt av mitt egna kön.
Du är besatt av ditt.
Jag
tycker du är fin. Du behöver inte oroa dig. Och då måste jag ändå säga att
jag gillar inte skinnbyxor.
Jag är tveksam till skinnbyxor i allmänhet. För att jag tänker att det är så Lena PH. Inte det minsta Lena PH. Jag tycker det är väldigt fin skärning på dem.
Ja, tack.
Och jag tycker typ att det är bra att de inte ser ut som att du har försökt klä på dig ett extra skinn.
Nej, för då jag tänkte, jag vill inte att det ska bli så att det typ korvar sig i byxorna. Heller att det är lite pösigt då.
Ja, nej, jag tyckte det var fint. Så det
tack
inte oroa
Karin!
Bra, 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 bra. Jo, jag har börjat kolla på Sharp Objects.
Ja, berätta.
Helvete vad bra den
är. Visst är det så sjukt bra.
Men jag har också panik. Alltså jag började gråta igår för jag tyckte det var så sorgligt. Vi har ju pratat om den innan. Att det är en kvinnlig journalist som återvänder hem för att typ utreda. Men 2 flickor är det som har dött. Men det som gör mig, alltså allting är läskigt och deppigt. Men det som gör mig allra mest ledsen är hennes relation med sin mamma.
Jag vet.
Alltså det var den som fick mig att börja gråta.
Hur långt har du tittat?
Alltså kanske 5 avsnitt.
It will get worse.
Ja, det är så. För att det gör mig, och jag tror att ingenting gör mig så ledsen som när någonting är orättvist, va?
Nej, du är verkligen en rättvisans kvinna.
Tack snälla. Ja. Och men det känns så jävla, alltså nu vet inte jag allting. Så nu känns det också pinsamt för att du sitter där och hånar mig.
Verkligen.
Från andra sidan. Men nej, jag vet inte. Men jävligt bra. HBO-serie. Jättebra.
Måste säga en grej som
kommer du spoila hela skiten?
Nej. Stina, min kollega. Hon har läst den boken. Jag bönade bad. Inte riktigt. Men jag frågade om hon kunde.
Du låg på dina bara knän, var ärlig.
Precis, jag klädde av mig byxorna på jobbet.
Skinnbyxorna.
Skinnbyxorna. och bad henne att berätta för mig vem den skyldiga är.
Ah.
Oh my god, she tricked me.
Berätta hon en annan.
Det var så sjukt. Så jag bara, jag ångrar faktiskt lite. För jag brukar inte bry mig så mycket om att jag vet vem det är.
Men här är ju verkligen upplagt för att man ska bara, vem är det? Man kollar sig över axeln.
Verkligen. Och så var det typ att jag bara, när vi började se dem sista avsnittet, jag bara, fan, jag ångrar verkligen att jag vet vem det är. Det känns som att det liksom har blivit rånat. Och sen så det var mindblowing. Alltså det var helt sjukt.
Jag ska också fråga Stina.
Jag är tacksam för det, för att det var liksom.
Gud, hon är verkligen the puppet master of your show.
Det var verkligen det, för att det var typ att jag bara, precis, det kan jag ändå se.
Ja, jag fattar.
Och sen så bara, what the effing god.
Det var liksom som så The Jinx-slutet. Det blev liksom den nivån av fan vad fett. Men bra, du kan inte göra samma prank på mig eftersom jag redan vet det nu.
Exakt, nej, precis.
En grej som jag skulle säga innan vi börjar prata om våra fall är att jag har börjat lyssna på en ny podd som heter Dr. Death.
Ja, det var någon som tipsade om den i gruppen.
Exakt, det var en Facebookgrupp, Mord mot Mord podcast. En underbar plats på jorden.
Verkligen, där jag tillbringar på tok för lite tid, känner jag.
Men vet du vad?
Vill vara där mer, men
hinner inte. Men så fort man har tid,
Gå in. Join us.
Verkligen.
En quest.
Vad är våran quest?
Ett jämställt samhälle.
Through murder.
Yes.
You'll have my axe and my sword.
Verkligen.
Nej, det är tvärtom. Skitsamma.
Jag vet att det där var en Sagan om ringen. Utan att jag ens har sett den så visste jag att det var en Sagan om ringen.
Men det är egentligen tvärtom, för att det är ju dvärgen som säger and my axe. Så jag gjorde fel.
För det är Legolas som säger you'll have my sword.
Nej, Aragorn. Legolas har ju pilbåge. Gud, du vet så mycket om Sagan om ringen.
Jag har sett det första filmen här.
Det är som att jag, när vi jobbade på Nöjesgården, att jag har aldrig inte sett ett enda avsnitt Game of Thrones.
Nej.
Men jag kan svina mycket om Game of Thrones för att jag ansåg att det var en del av min yrkesroll att ha koll på det.
Och det
så jag läste recaps efter varje avsnitt.
Det är en grej med din persona som inte riktigt stämmer i mitt huvud.
Okay.
Jag får liksom
bara en grej.
Error där. Det är att ett, du inte har sett Game of Thrones.
Yeah.
Två, att du inte gillar Harry Potter.
Nej, men det är inte det att jag inte gillar Harry Potter.
Nej, men att du inte har tittat eller läst böckerna. Och
jag har inte läst böckerna. Jag har sett alla filmer.
Mm.
För att min kompis Fanny, när vi bodde i Berlin, så skulle den allra sista filmen komma.
Ja, då var du tvungen att se.
Då var jag tvungen att se alla.
Så men du har en aura av att gilla Harry Potter.
Det är för att jag är en sån himla Hermione.
Nej, du är en Ron.
Gud, jag är verkligen en Ron.
Alltså det är en komplimang. Det värsta man kan vara är ju att vara Harry.
Men det är ju sant.
Du är faktiskt lite Ron. Och jag är tyvärr lite Malfoy.
Nej, det är du inte.
Tycker du inte det?
Nej.
Jag är hon, Luna Lovegood.
Verkligen. Men jag hade ju varit i Hufflepuff.
Ja, men det hade du varit. Och jag hade nog varit i Ravenclaw.
Mm. Jag köper det.
Mod.
Vi hade aldrig varit kompisar. Gud, vilken tur det är att vi inte träffades på Hogwarts.
Nej.
Dr. Death i alla fall.
Ja,
en ny podcast från Wondery som har gjort... Får jag komma ihåg vilken annan det de har gjort? De har gjort någon annan podd som jag tycker är superbra.
Mm.
Jo, de har gjort Dirty John.
Ja. Som så, är jättebra. Som ska bli film.
Som ska bli serie.
Serie.
Något av det. Någon slags rörlig bild.
Ja. En vlogg.
Det kommer jag göra, spelas upp i vloggformat. No biggie. Nej, det handlar om en jävligt svajig neurokirurg.
Ja.
Det är som Macchiarini-feeling liksom.
Mm.
Han,
spännande.
Ja, faktiskt. Jag lyssnade på ett avsnitt.
Jag hoppade ju på ditt tips med Missing and Murdered.
Just det.
Fantastisk.
Ja, så bra.
Har lyssnat färdigt hela säsong 1. Inte lika tagen av säsong 2.
Jag har inte börjat på den.
Nej, men det som är att det är liksom en liten annan take på det.
Mm.
För det är en flicka som man vet har blivit mördad. Som hon har blivit bortadopterad. Och hennes syskon vet ingenting om henne.
Oj.
Så att de vet bara att hon är mördad. Men de vet typ inte var hon bodde när hon blev mördad.
Gud, det låter ju alls intressant.
Alltså det är jättespännande. Men jag har bara inte...
Jag fattar. Men jag kan inte ta tag i när man kommer in lite också.
Lite. Men jag är back i mitt poddgame och har lyssnat på alla My Favorite Murder. Och alltså,
även alla våra poddar?
Det har jag gjort.
Blir inte det, för jag klipper ju dem.
Det är så roligt, och det är som att lyssna på främmande människor. Det är verkligen det. De senaste veckorna har jag gått och skrattat på gatan. Åt oss och åt andra poddar. Roliga poddar.
Bra. Mm. En annan grej vi ska prata om är att vi tänkte göra en grej i Facebookgruppen på lördag. Mm. Vi ska sända live i Facebookgruppen. Ja. Rörlig bild.
Vlog.
Ni kommer få se, ni kommer se våra otroliga ansikten när vi testar GVs vin och spelar GVs spel.
Ja.
Marcus kommer också vara med.
Ja.
Oscar?
Kan inte vara med.
Svikar Oscar.
Han ska på någon jävla fest.
Vi har ju testspelat GVs spel.
Det var ju så kul, för att det var ju du och jag och Oscar som spelade då.
Ja.
Och jag var GV och insåg att
hör och öppna.
Det var ensamt på GVs sida.
Gud vad det är ensamt på
det
GVs
sida. Det var
ensamt,
ja. Och så var det så kul för att Oscar försökte blåsa dig och tyckte att han var Mr. Player.
Alltså jag vet, han
och
var så jävla nöjd.
The player becomes the played. Säger man inte.
Nu gör man.
Nu gör man.
Ja.
Och du bara blåste honom totalt.
Jag vet, men jag ska vara helt ärlig, Anna. Det var ju inte planerat.
Nej, jag vet, men det var, jag hatar när människor
jag gick ju verkligen
är självgoda
bara på.
I spel.
Ja, jag vet, det är så och jävla oskärmigt.
Nu förlorade
han
du.
Han åkte på det.
Nu åkte du på det som fan.
Ja,
det var väldigt härligt.
Det var väldigt härligt. Jag
haha,
önskar,
Oscar.
Jag önskar att, det var, att jag hade tänkt ut det. Men jag hade verkligen.
Säg det nu. Han lyssnar på podden.
Oscar, din lille jävel. Den såg du inte komma, gubben.
Verkligen. Och därför han ska på fest.
Verkligen. Han kommer inte upp sitta på er lokala pub och gråta.
Se när det rör sig upp i fönstren.
Verkligen, höra skratten. Ja, så vi, om man vill vara med och dricka vin och spela GV-spel, om man har ett eget GV-spel kan
precis,
man vara med.
Då kan man join in.
Just att det blir som multiplayer.
Så kul.
Men ja, så får man gärna göra det. Innan vi börjar, har du några ord?
Fan, jag glömmer varenda jävla gång.
Ja, jag vet, jag vi tar en sekund. Ja. Är du redo?
Ja.
Bra, kör dina först, för du börjar.
Holland. Nederländerna kanske man säger.
Är det två?
Holland, Nederländerna, Amsterdam. Skoja. Nej, det är inte Amsterdam.
Träskor.
Nederländerna, cykel, extrajobb.
Ah, till extrajobb. Mm. Cykelbud. Det handlar om ett Fedora-bud.
Kanske.
I Amsterdam.
Kanske.
Som kör ut såna munchies grejer.
Går
runt bara på olika brownies och sådana saker. Bra, det är en listad ut vad det var. Jag har motorvägar. Rån. Independence Day.
Okej. Okay. Den filmen eller?
Ja,
det var filmen.
Ja.
Det var ett skämt. Okej, okay, kul.
Eller jag vet inte. Jag antar det.
Nu kör vi.
Jo. Ja, men nu kör vi.
Right, here we go, saddle up. Den 6 oktober 1995 cyklar Nicole van den Yrk, tror jag man uttalar det, till sitt extrajobb i Wunsel Shopping Center i staden Tongelere i Holland. Det var sista gången någon såg Nicole i livet. Nicole van den Yrk föddes den 4 juli 1980 i Erkelenz i Tyskland. Hon bodde ensam med sin mamma där som hette Angelica Techtmeier. För Nicole var ett resultat av ett one night stand mellan mamman och en okänd gift man. De bodde i Tyskland tills Nicole var 2 år gammal. Innan de flyttade till Nederländerna för att mamman hade träffat en kille där. Och killen hette Ad van den Yrk. Ad van den Yrk.
En gång.
För det lät nästan som att jag sa Adnan som var i serien.
Just det.
Ad van den Yrk. Och han var en holländsk sångare.
Oj.
Så de flyttade till Nederländerna för att bo med hennes kille. Mammans kille. Och kort efter så gifte de sig. Äktenskapet blev, var inte så lyckligt och mamman hade såna här ups and downs, liksom emotional och förmodligen psykiska problem. Så de skilde sig 1989. Och då hamnade mamman och styrpappan i en vårdnadstvist. Och det slutade med att styrpappan, Ad, fick vårdnaden om Nicole.
Speciellt.
Väldigt konstigt.
Måste vara superovanligt.
Det måste vara superovanligt. Mm. Men jag läste någonstans lite halvnoga att det var någonting att så här, när de gifte sig så blev han liksom formellt
hennes pappa. I och med att hon inte hade någon reggad fader. Liksom.
Så att det var nog att han liksom inte bara var morsans man utan liksom han hade... Han var verkligen hennes pappa.
Ja.
Fast inte biologiska då.
Nej.
Och han hade inte adopterat henne. Så Nicole bodde med sin styrpappa och mamman bodde någon annanstans. Så vet jag inte riktigt vad de har för relation framöver. Men i april 1995 begick mamman tyvärr självmord.
Oj.
Och styrpappan hade träffat en ny fru. Och jag vet inte vad de hade för relation eller om de hade någon kontakt eller sådär. Men Nicole bodde i alla fall kvar där. Hos pappa, styrpappan. Men hösten 1995, alltså samma år som hans mamma begått självmord, som bor Nicole hemma hos sin mormor. Och hon jobbar extra i en shoppingmall i närheten av hennes mormor. Så hon tar sin cykel, hon cyklar varje dag till jobbet och hoppar på den och cyklar till jobbet. Men hon dyker aldrig upp. Och hennes chef försöker ringa henne och tycker liksom att det är konstigt att hon inte dykt upp. Jag vet liksom ingenting om hur hon har varit Nicole innan.
Nej.
Men hon är 16 år, 15 år gammal. Vanlig tjej.
Mm.
Man misstänker direkt att det är någon vajsing på det hela situationen. Polisen ger sig liksom ut och eller hon anmäls försvunnen och sådär. Och samma dag så hittar man hennes cykel bredvid en flod i staden som heter Dommel.
Mm.
Och då börjar polisen en omfattande sökning efter henne. Och liksom i området där man hittat cykeln och i andra närområden och runt det här shoppingcentret och överallt.
Mm.
Och nästan 2 veckor efter hennes försvinnande så hittar man hennes ryggsäck i närheten av en annan kanal som heter Eindhovenkanal. Så efter det så börjar man söka i det området istället och sådär. Och man hittar ingenting. Så man börjar misstänka att, eller polisen börjar misstänka att hon kanske faktiskt har rymt tillbaka till Tyskland för att liksom komma hem till sin, hon hade distant family där och hennes biolog, hon kanske letade upp sin biologiska pappa och man vet liksom inte var hon kan ha tagit vägen. Men Ad van den Yrk, hennes styrpappa, hävdade bestämt att så absolut inte var fallet, hon skulle inte åka tillbaka dit.
Mm.
Och den 20 november 1995, typ en och en halv månad efter man försvunnit, då har polisen fått in hur många tips som helst. Men ingenting har lett till någonting. Alltså de har fått in mer än 300 tips.
Mm.
Och ingenting leder till någonting. Men den 22 november, en onsdag 1995, var en person ute och gick i en skog. Och helt plötsligt så snubblar han över Nicoles döda kropp. I en skog som ligger mellan Mjärlo och Leirup.
Varför blev det finskt?
Den här skogen då där hon hittades låg inte i Finland. Utan den låg ganska nära hennes mormors hus där hon hade bott när hon försvann.
Mm. Så hon liksom, man tror att hon inte har kommit långt helt enkelt?
Nej, inte kommit långt. Alltså, men man hittade ju hennes liksom, cykel utspekt, på en plats, hennes ryggsäck.
Fan vad konstigt.
Väldigt konstigt. När polisen hittade henne så var det inte helt... Hon hade blivit våldtagen och mördad. Det kunde man säga. Men polisen hade svårt att avgöra hur hon faktiskt hade dött. Och det har typ, vad jag kan se, fortfarande inte blivit helt
fastlagad.
Bekräftad. Nej. Men det verkade mest troligt att hon dött av en... Alltså internal bleeding.
Just det.
Efter ett knivhugg.
Men...
Så hemskt. Så hon hittas där, 15 år gammal. Polisen hade... väldigt få ledtrådar på vad som har hänt och väldigt få misstänkta efter att de har hittat Nicole. Men en kvinna som var en vän till familjen som åker fast för eller vän till familjen, men de visste vem hon bor i samma stad och sådär, som hade åkt fast för knarklangning, sa att hon visste vem som hade mördat Nicole för att det då skulle vara de här druglordsen som hon hade langat för.
Mm-hmm.
Och till en början så backade Nicoles styvpappa den här teorin och bara, så kan det säkert ha varit. Men man ansåg att så här,
det låter helt sjukt.
Det var liksom för mycket ja. Konstiga grejer. Så att den, det avskrevs ganska snabbt. Och redan innan Nicole hade hittats, alltså bara typ 2 veckor innan, så hade polisen fått ett anonymt tips. Där en person ringde in och sa att jag vet vem mördaren är, liksom jag kan identifiera mördaren. Men det samtalet avbröts hastigt, så man kan inte spåra det av någon anledning. Och det var liksom så här, det följdes aldrig upp, eller den personen följde aldrig upp. Man kunde inte hitta den personen. Men 1996 i januari så sände man det samtalet på TV, nationell TV.
För att typ höra vems röst det här.
Exakt, så vet du vem det här är, så typ
fan vad
ring
fett.
Oss. Men det gav ingenting heller. Och eftersom man inte, det hände liksom ingenting, så att det blev färre och färre personer som jobbade på hennes case. Och sommaren 1996, alltså ett drygt halvår efter hon har dött eller hittats, så arresterades både hennes pappa och styvbror för mordet.
Oj.
Men de släpptes ganska direkt och fick resning, för att man hade liksom inga bevis mot dem. Och det var väl bara sådär.
De hade typ panik och bara, vilka brukar det vara?
Exakt.
För fan vad hemskt.
Och en holländsk tidning som heter någonting som jag inte vet hur jag ska uttala det, erbjöd också en belöning för någon som kunde liksom, med någon som kunde komma med information som kunde leda till mördarens gripande. Men det resulterade inte i någonting heller.
Men det är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Och hur kan ingen liksom ha sett?
Ingen har sett någonting, ingen vet någonting. Ingen.
Panik.
Ja, det är så konstigt. 2004, alltså nästan 10 år efter hon har blivit mördad, så har fortfarande ingenting hänt. Och då bestämmer sig en cold case-grupp för att ta upp fallet. Och de jobbar liksom med det. Får inte fram någonting.
Mm.
2011.
Nu då.
16 år efter hon har mördats, händer en grej. Hennes styvbror Andy, som blev gripen 96, han bor numera i England. Och den 8 mars skriver han på sin Facebook-sida en post där han skrev, I will be arrested today at the murder of my sister. I confessed and will get in contact soon.
Ursäkta?
Han blir gripen direkt av engelsk polis. Eller han överlämnar sig till engelsk polis, tror jag.
Han skriver det och typ går rakt in, ja. Liksom.
Och han sitter häktad där i 2 veckor. Och sen blir han överlämnad till polisen i Nederländerna. Där sitter han häktad i bara 5 dagar innan han släpps igen.
Va? Mm. Anna, vad är det här? För historia du har på gång.
Verkligen. Du är on the edge of your seat.
Jag är verkligen det. Okej, så han häktas, erkänner, häktas, utlämnas, men sen släpps han.
Sen släpps han efter 5 dagar. För erkännandet på Facebook var det enda beviset man hade mot honom. Det finns inget annat bevis. För det var inte han.
Men
han har senare berättat att han erkände det här mordet fast han var oskyldig, för att han trodde att hans pappa kunde vara skyldig. Han har berättat att pappan då ska ha våldtagit henne tidigare i deras hem.
Oj.
Och att han vid något tillfälle ska ha gjort henne gravid. Det här vet jag inte om det är sant.
Nej.
Men det är i alla fall vad han har sagt.
Att varför
han exakt. Och anledningen till att han gjorde det här erkännandet var för att han ville att man skulle gräva upp hennes kropp igen för att ta DNA-tester.
Oh, men gud.
Så han säger så här: I wanted to get her exhumed and get DNA off of her. I kind of set myself up and it could have gone horribly wrong. To get her exhumed, I had to put steps in place to get her exhumed. I went to the police and said I did it. She's my sister, absolutely. I miss her every day. Så han liksom riskerade att...
Jag rös till.
Ja, jag vet. Det är så.
Han liksom riskerade att bli dömd för någonting som han inte har gjort.
Ja, bara för att så här, vi måste...
Men man undrar, just det, för det var så länge sedan som man... Men de tog inte, den fanns inget DNA-spår då?
Som det verkar så tog man inte det. Fastän hon...
För det är 80...
95.
95, det är supersent.
Jag vet.
Ja.
Jag vet inte.
Nej.
Men
Anna, du behöver aldrig stå till svars.
Och jag ledde faktiskt inte den där utredningen.
Nej, jag menar, alltså, den holländska polisen är inte på ditt samvete.
Nej.
Jag vill ändå vara tydlig med det.
Tack.
Och säger någon något annat, då ringer du mig.
Tack.
Vad hände sen?
Det som händer sen är då att 2011 så tar man upp Nicoles kropp ur hennes grav. Hon har alltså inte kremerats, vilket jag i sig tycker är jätteobehagligt att man inte gör. Men det är ju min egna personliga åsikt. Så att man kunde ta DNA-samples från henne. Och inom en vecka kunde polisen berätta att de hittat DNA i kroppen som inte tillhörde Nicole. Och det var tre olika DNA-sorter. Varav en, det här väl, en är helt bekräftad som jag ska berätta om. Och sen så var de andra lite flytande. Om det var typ hennes ex-pojkvän. Det var lite olika texter. Hennes ex, hennes bror, den här styrbron, såg det också som, ut som att det kunde ha varit, och hennes styrpappa.
Okej.
Men,
så det är liksom olika DNA-profiler typ?
Exakt. What? Och jag vet inte om alla liksom var...
Allting kanske inte var typ sperma.
Sex. Nej, exakt. Sex. Nej, precis.
Allt behöver inte vara sex hela tiden.
Nej. Så jag vet inte exakt var de plockade DNA, om det jag var så här under naglarna. Men man hittade tre olika DNA-profiler på henne. Och sen så dröjer det några år till. Men i januari 2014 så arresteras en 46 år gammal man vid namn Jules Degé. Efter att man har matchat hans DNA-sampel med DNA-prover som hittats både på kroppen och även på brottsplatsen. Vilket är konstigt, för att då undrar man om de gjorde de DNA-testerna 95, men då fanns den här människan inte i register.
Så
och sen
har
man testat allting igen. I don't know. Eller om det inte var på brottsplatsen och att det är faktafel. Vem vet?
Det finns flera olika möjligheter.
Precis. För den här Jules Degé, han hade tidigare blivit dömd för tre andra våldtäkter och fått fängelse och psykisk behandling för en av de här våldtäkterna i alla fall. Och man vet också att samma dag som Nicole blev mördad så har han varit i ett jättestort bråk med sin flickvän och stormat ut ur lägenheten. Så i april 2014, nästan 20 år efter hon har mördats, så tar man upp hennes fall i rätten. Och den här DGs advokat försökte då avfärda DNA-bevisen med att man också hade hittat massa andra DNA på henne. Bland annat då, här har jag skrivit det, men som sagt det kan vara något annat, hennes ex-pojkvän. Och eftersom man har hittat annat DNA där så skulle man kunna tänka sig att hon faktiskt har haft samtycke sex med den här DG.
Hur gammal var han då?
Han var 46. 2014.
Och det var 20, ja, men nästan 20 år tidigare, 26, och hon var 15.
Ja. Och han försökte också dra till med att hon skulle varit gravid när hon dog. Hur det borde man ju kunnat sätta i kroppen. Och så jag vet inte varför han försökte med det. Det här är då verkar vara någon slags förarbete. Och i juli samma år så ändrades anklagelserna mot DG till dråp och våldtäkt istället för mord. Och han förnekar att han har träffat henne den dagen hon dog, men att han kanske har haft samtycke sex med henne några dagar tidigare. Och det är därför hans DNA finns där.
Du hade nog ändå kommit ihåg om du typ låg med den döda tjejen. Alltså så här, fattar du vad jag menar? Den tjejen som några dagar senare.
Alltså, det är ju
gud, det är så jävla respektlöst på något jävla sätt. Eller så här,
det är så respektlöst.
Jag minns inte, jag kommer inte ihåg. Bara dra rakt åt helvete. Mm.
Och själva rättegången började i november 2015. Och då hade man... alltså, den har jättemånga olika turer den här rättegången. Men i mars 2016 testas DNA att man har hittat på Nicole igen med nya metoder. Och den 19 april kunde man säga att det var 2,28 miljoner gånger mer troligt än att det inte var troligt att det var DGs DNA.
Yeah.
Och, men det var också andra människors DNA där. Men den 21 november dömdes han till 5 års fängelse för våldtäkt. Men inte för dråp.
Ah, de kan inte visa att han...
För man, precis, man kan inte bevisa...
Och de vet typ inte ens hur hon dog eller någonting.
Nej, man kan inte bevisa att det faktiskt var hans DNA. Bara för att hans DNA så kan man inte veta att det var han som mördade henne. Så att det är ett fruktansvärt fall. Och det är slut nu, min berättelse.
Nej, men vad fan.
Ja. Jag önskar att jag hade någon liksom solskens slut på det.
Men det är ju sällan det. Det får vi ändå, då får vi välja ett annat ämne, typ så entreprenörskap eller någonting.
Verkligen. Nej,
det är en annan sorts mönster. Mörker heter det.
Men så är det i alla fall.
Aj, fy fan.
Jätteläskigt. Men och det här var ett tips, vill jag säga igen.
Fan, vilket bra tips.
Ja, men det var så bra tips. För du vet ju att jag jobbade med ett fall typ mer än vad jag någonsin brukar göra.
Mm.
Sen fick jag kalla fötter. Men jag kommer inte säga vad det är, för jag kanske kommer få varma fötter någon annan gång.
Det tror jag. Strumpor. Men det där, jag vet vad jag tycker solskenshistorien var med det här.
Mm.
Det var brorsan.
Ja, jag vet, det var så stort.
Ja, det var så jävla fint. Mm. Att han bara,
nu får jag göra
det här. Mm. Och typ bara den grejen som är så här, att typ skriva det så öppet, typ alla kommer döma en. Alltså det kommer alltid vara folk som bara, det var nog han ändå. Alltså hela...
Jag vet, så sjukt.
Det är så fint. Jag har gjort ett fall som den här veckan som andra poddar gör verkligen på typ så 3 avsnitt om.
Okej.
Så jag hoppas du är redo för en maratonsändning.
12 timmar senare.
Ja, verkligen. Ja. Nu får du gå och lägga dig. Nej, men jag tänker att jag börjar lite baklänges och börjar med att berätta den här personens final words.
All right.
Tycker du om det?
Bra.
Yes. I would just like to say I'm sailing with a rock and I'll be back, like Independence Day with Jesus. June 6th, like the movie. Big mothership and all. I'll be back, I'll be back. Känner du igen det?
Nej.
Idag ska vi prata om Eileen Wuornos.
Nej! Wow.
Wow. Är det många som önskat det av dig?
Någon kanske.
Det är typ ganska många som önskat henne av mig, så att jag tänkte att jag ska göra det. Hon är ju en av... extremt få som är en kvinnlig klassisk seriemördare. Mm. Alltså ofta är det typ att man är kanske spree-killer eller vet så, men hon är verkligen classic.
Mm.
Vilket typ förbryllar alla, för det är så jävla ovanligt. Så vi börjar från början. Eileen Wuornos föddes i februari 56 i Rochester, Michigan, och hennes föräldrar hette Diane och Leo Pittman. Diane var bara 14 år när de gifte sig.
Det är så ung.
Ja. Ja. Barn ska inte gifta sig eller skaffa barn. Som jag brukar säga till min kille. Deras första och enda son Keith, Eileens storebror, föds då i mars 55. Och deras relation inte så bra. Alltså Diane och Leos relation inte så bra. Leo är våldsam och allmänt asig. Så strax efter att Keith har fötts, nu finns ju inte Eileen än då, så grips Leo för typ ett antal brott. Och för att typ undvika fängelse så får han istället gå med i militären.
Mm-hmm.
När han åker in i armén så flyr Diane med Keith. 7 månader senare föds Eileen.
Oj.
Ja. Hon åker hem till sina föräldrar i Troy, Michigan. Där dumpar hon sina barn och drar. Eileen kommer aldrig träffa sin pappa. Senare döms hennes pappa för att ha våldtagit en 7-årig flicka. Så det kanske var for the best.
Mm.
1969 så kommer Leo Pittman hänga sig i sin fängelsecell.
Mm.
Så Britta och Laurie Wuornos, som är morföräldrarna då egentligen, de adopterar Keith och Eileen i mars 1960. Och de uppfostras liksom, alltså de vet om att de inte är deras barn, men de uppfostras tillsammans, de har typ jämnåriga barn liksom, så det är som att de får syskon. Laurie har seriösa alkoholproblem och är våldsam. Han slår sina barn, han slår sina barnbarn. Alltså han är ett riktigt as.
Mm.
Jag tror inte att Britta verkar tycka särskilt mycket om Eileen och Keith heller.
Nej.
Hon, alltså de har ju verkligen bara fått 2 till barn på sitt bord. Typ, och är så här, Och redan tidigt har Eileen då problem med utbrott. Och även Keith har sina problem. De slåss och bråkar asmycket.
Med varandra. Eller?
Med varandra. Men är också sjukt nära. Mm. Och typ, du vet, det är den här klassiska, när någon går på honom så är hon där och bara, En liten detalj dock. De börjar experimentera med sex tillsammans redan när Eileen är 10 år gammal.
Nej.
Och typ att så här, grannbarn har typ berättat det för att de kollade på.
Men gud.
När hon är 11 år, det är så hemskt. När hon är 11 år så börjar Eileen byta sexuella tjänster mot cigaretter och småpengar med pojkar i området.
Men gud.
Alltså det är, eller jag tänker typ bara fatta vad det jag sätter i ens huvud när man så tidigt inser att så här, det är det här jag har att erbjuda världen typ.
Gud vad hemskt.
Och att de liksom är ju vidriga mot henne. De är vidriga.
11 år,
så att hon typ så här köper men typ alkohol och så här knark och sånt för pengarna. Och säkert mat och andra grejer också. det går inte så bra för Eileen i skolan. Kanske inte jätteförvånande. Och när hennes morföräldrar då fattar att det är typ så här, inte nog med att det inte går bra i skolan, utan hon håller också då på och typ, ja men som sagt, byta sexuella tjänster mot grejer, så blir då hennes pappa, nej, hennes morfar förstås rasande på henne, och han är som han är. Så flera gånger så rymmer hon och Keith hemifrån, men de hittas alltid, och när han kommer hem så blir de bara mer slagna. Typ. När Eileen är 14 år gammal blir hon gravid. Hon kommer sen säga att det var resultat av en våldtäkt som en äldre man i området utsatt henne för. Ja. Yeah. Hon skickas iväg till typ något sånt boende där unwed mothers får liksom. Så. Alltså. Och i mars 71 så föder hon en pojke som direkt lämnas bort för adoption. Och hon har typ sagt så här: det är inte det att hon tänkte att hon skulle bli mamma, det var en bra grej. Men hon fick inte ens se honom. Alltså hon tog honom direkt. Hon, det var ingen som pratade med henne om det. Alltså det är liksom, fattade jävla trauma typ. Så några månader efter det, att hon har fött barnet, så dör hennes mormor. Och då sparkar hennes morfar ut henne och Keith.
Nej, då var hon 15 år.
Ja, exakt. Precis.
Fy fan vad hemskt.
Han bor typ hos kompisar. Hon bor i perioder i skogen bakom deras hus. Typ den skogen där hon har så här, ja,
lekt innan typ.
Ja, gud, men också hemskt. Typ sugt av folk för sig liksom. Mm. Och hon börjar då återgå till det som hon kan. Mm. Att hon börjar jobba med sexarbete. Mm. Eller vad man nu ska kalla det när man är så himla, himla ung. Men alltså den här historien är så jävla, jävla sorglig. Okej. Nu kör vi på. Hon har ingenstans att ta vägen och liksom ingen i världen. Så hon typ så här drar helt utan mål och typ bor där hon kan för natten. Mm. Hon dricker, knarkar, lyfter runt och sen så här, ja, men försörjer sig med sex, genom sexarbete tills att hon är 20-21 någonting. Och i början av 76 så bosätter hon sig i Daytona Beach, Florida. Där träffar hon en 70-årig man som heter Louis Gratz Fell. Mm. Och de gifte sig. Och många typ så säger så här, det var hennes chans på ett vanligt liv. Mm. Typ. Men det går typ inte så bra. Snart får hon nyheten att hennes morfar har avslutat sitt liv i deras garage hemma i Michigan. Mm. Och sen blir det mycket, mycket värre. För i juli 76 förlorar hon liksom den sista familjemedlemmen hon har kvar. Eller typ den enda familjemedlemmen hon har haft hela sitt liv. Keith dör i cancer den 17 juli. Usch. Den 21 juli begär Louis skilsmässa efter 9 veckor. Eller inte skilsmässa, det är en annullerad. Ja, ja. För att hon då har varit våldsam mot honom och slått honom med sin käpp.
Varför har hon en käpp?
Han.
Ja.
Nej, hon har ingen käpp. 21 år gammal med käpp. Det låter som någonting som typ någon som gick på Schillerskan i gymnasieskolan jag gick på hade kunnat få för sig.
Typ.
Men att man kommer hem, man kommer dit en dag och bara, nej, ingen grej, jag har käpp.
Verkligen, jag hatar sånt. Det här är verkligen ett supersidospår. Men jag hatar ungdomar och barn som är så här, har med sig någonting konstigt i skolan, som att det är helt normalt. Typ bara, nej men jag kör plommonstop nu med varje dag.
Exakt, monockel, inga konstigheter.
Vadå, vad tittar du på? Eller? Man kunde ju typ göra sånt att man bara, nej men jag hittar den här kniven hemma typ. Eller... Jag tänkte, du vet, typ en sån scout, du vet, att man var så här, nej men jag hittade den här coola pennan hemma, jag bara skriver med en fjärde penna nu, men jag vill liksom, vad är grejen? Jag förstår du vem jag bara, sluta vara så töntig, det här är så genomtänkt.
Har jag berättat om killen i min klass som tryckte en egen keps?
Nej.
Kommer du ihåg att det fanns, om det var typ så här Whiskas, om katten själv får välja? Han hade en keps där det stod Emil Olsson, om tjejen själv får välja.
Fy fan vad töntigt.
Och alltså, yeah.
Ville man välja honom?
Nej, det var men han, eller så här, jag tyckte han var jävligt rolig. Det var han och jag som gjorde det här kul pranket.
Ah,
när vi blåste alla på kulorna. Så vi hängde nog lite grann.
Kul.
Men det var inte så att jag valde honom för en relation.
Nej. Jag gick ju till skolan i en sidenpyjamas en gång för att jag tyckte att det var sån fin blus. Och bara var så säker på att ingen skulle se att det var en pyjamas.
Nej, hur fort gick det?
Alltså det tog 2 sekunder typ innan alla bara, varför är det pyjamas på? Jag gick i andra klass. Mamma hade köpt en vit sidenpyjamas till mig i London som jag ville ha på mig som blus. Och sen så bara, varför är det pyjamas på dig? Och det var sån trauma. Och jag hade typ baggy jeans.
Erkänn, det är så du tänker nu när du går runt med dina skinnbyxor.
Typ. Att det är min sidenpyjamas. Okej, fortsätt. Förlåt, okej, fortsätt. Det var sån sidospår. Men det var så konstigt om hon hade haft en käpp.
Ja, det var verkligen var det konstigt. Ja. Hon har varit våldsam mot honom. Och hon har också hon startat slagsmål hela tiden typ när de är ute. Bland annat så har hon också kastat en biljardboll mot en bartenders huvud.
Fy fan vad ont.
Inte bra. Och efter att Keith dör så går det liksom ännu mer ut för Eileen. Som sagt, det har skitit sig i den här relationen och skit sig. Hennes bror är död, hon är helt ensam. Hon ärver 10 000 dollar av honom, men de blåser hon snabbt på typ shopping och sprit. Alltså, och typ jag tänker så här, hon har ingenstans att bo. Nej. Alltså man börjar lägga pengar på boende.
Investerar i en ny lägenhet. Var hennes man snäll eller var han också?
Jag vet inte riktigt. Alltså, faktiskt.
Nej. Det är okej. Okay.
Tack. Jag tycker typ att det är ett rimligt krav. Så jag vill inte att hon ska slå mig med
min käpp. Gud ja, men det var det. Nej, men jag har fått för mig att hon hade träffade något as.
Det finns gott om as.
Nej, men liksom som hon levde med.
Ja, hon levde med en man som var ett as.
Men vi kanske får höra mer om det framåt.
Ja, inte så mycket. Men,
fortsätt din story.
Hon börjar dricka ännu mer och så jobbar hon ute vid motorvägarna i Florida, typ alltså så här avfarter jobbar hon. Det är där hon liksom.
Vad gör hon där då?
Hon är sexarbetare.
Jaha.
Hon säljer korv.
Hon så här, vänder concrete.
Hon byter ut film i de här fartkamerorna.
Ja. Förlåt.
Ja, och nu kommer det vara dåligt samvete för att nu min nästa mening kommer vara så här: 1978 när Eileen är 22 år gammal skjuter hon sig själv i magen med en pistol. Hon typ kommer in och säger så här på sjukhuset och så säger hon att hon har försökt avsluta sitt liv tidigare också. Men det har inte gått. Ja. Hon har ju redan nu stött på polisen en annan gång kan man säga. Så jag tänkte vi kan dra lite grann från hennes record. För att det här är liksom saker som händer hela tiden så det är lättare att bara beta av dem. Hon grips för att ha kört full. Inte så konstigt. Förargelseväckande beteende. Och för att hon har skjutit en pistol från en bil. Jag vill också vara tydlig med att när jag sa att det inte var så konstigt att hon hade blivit gripen för det var inte för att jag tycker att det är normalt att köra full utan för att det är en person som lever på vägarna.
Bara, det gör jag alltid. Karin, du har inte körkort.
Också det. Jag tycker inte det är bra. Nej. Jag vill bara vara tydlig med det.
Aldrig. Don't drink and drive, alltså verkligen. Det är en statement vi kan välja att ta.
Verkligen, det tycker jag, det står vi bakom. I maj 81 så är hon med den här snubben som hon har haft en relation med. Och det här är lite av en sån, lite av en story för Anna Sandell. Han typ ignorerar henne. Alltså så här, hon får ingen
ut. Nej.
Hear me out.
Kommer jag bli kränkt?
Nej, men det här är inte en story som du hade kunnat göra, utan en story som det hade kunnat vara i ett av dina fall som du har varit.
Jag vill se dig gräva ur den här hålet.
Ja. Hon är med den här snubben. Och hon typ är så här, hallå, kan inte du bara se mig? Hon känner sig inte sedd av honom. Så, vad gör, alltså det fattar du vad jag menar nu? Ja, att det är en sån grej som du vill höra i en mordhistoria.
Som jag vill höra i en relation.
Att någon gör något konstigt när, för att de inte känner sig sedda eller så. Att de gör något konstigt på en helt vanlig känsla. För det hon gör är att hon bestämmer sig för att råna en liten affär med pistol i för bikini.
Nice.
Så jävla springbreaker-grej.
Ja, verkligen.
Och hon får då med sig $35 och 2 paket cig.
Ja. Det är det som du kan täcka för din lunch resten av veckan.
Ja, verkligen, så bra. Snart, hon kör därifrån, men hennes bil dör. Ja. Hon grips och eftersom det var väpnat rån så döms hon, plus hon har ju massa andra förseelser också, så döms hon till 3 års fängelse.
Oj.
Men hon sitter i ungefär ett år från maj 82 till juni 83. Och under den här tiden så är det typ att hon vill bara att den här killen ska vänta på henne. Hon är livrädd för att han ska lämna henne när hon sitter inne. Och snart så kommer hon ut och typ den relationen, det går åt helvete liksom. Så snart är hon då tillbaka till samma beteende. Men hon adderar också att hon blir anklagad för att ha förfalskat checkar, för att ha stulit en pistol, för att ha stulit någon bil, för att ha haft en pistol, för att ha haft ammunition. Alltså det är massa sådana grejer. Och efter det här, efter att hon kommer ut, Eileen Worth har ju hela sitt liv för liksom försökt ha relationer med män. Alltså det är ju män så här, kärlek hon har sökt uppmärksamhet. Och jag tänker också i och med att hon lärde sig så tidigt att hon kunde ge sin kropp till män och få någonting för det. Alltså du vet den grejen. Det var liksom inte sista gången hon blev våldtagen den gången hon blev gravid som 14-åring. Nej. Och typ att hon så här kommer senare skriva att hon bara, ja, med tanke på vad jag gjorde mot, du vet, med killar så himla tidigt, så I was bound to get raped. Alltså verkligen den grejen. Och jag tänker att det kanske typ börjar spela in, eller spelar in när hon väl börjar dejta kvinnor. Jag, det är ju inte det att man vaknar en dag och bara, jag är lesbisk.
Nej.
Såklart. Även om hon själv säger att hon became a lesbian at 28.
Okay.
Så 86 börjar hon hänga och ragga på biker bars.
Yeah.
Där hon börjar liksom, de kallar henne för Lee i the lesbian crowd at the bike bars. Där träffar hon snart en flickvän som heter Tyria Moore, men kallas för Ty. Första kvällen de träffas så följer Eileen med henne hem och sen är de med varandra en hel helg typ. Efter det så är de liksom oskiljaktiga. Och det är ju verkligen så här, det är ändå det här hon har sökt. De flyttar typ runt mellan så här olika kompisars lägenheter till liksom husvagnar. Ibland bor de i någon skog, ibland bor de på ett motellrum. Och Eileen får panne av tanken på att Ty ska lämna henne. Så det hon vill göra är att försörja henne för att hon inte ska dra. Alltså det är liksom så här, det är hennes drivkraft i hennes beteende. Så hon fortsätter då att arbeta på motorvägarna. Kommer du ihåg vad det betyder?
Jag fattar, jag är med dig nu, helt och hållet.
Bra. Och Ty försöker typ få henne att sluta, men samtidigt är hon superglad när hon kommer hem med pengar.
Ja.
Så att det är liksom så här, hon bara, jag tycker inte du borde göra det, det är inte säkert, men också, oh, wow, den grejen. Och hon, ja, men, Eileen ser att typ, det gör henne glad. Liksom.
She's bringing home the bacon.
Ja, men exakt så. Och även i den här relationen, Eileen är fortfarande en rasande person. Hon startar bråk ute i offentligheten. Alltså typ att så här, Ty säger så här, hon bara, vi kunde typ vara och handla. Och så var det någon som sa, the cereal aisle. Som hon bara, he's looking at me funny. Och då typ attackerar hon. Alltså verkligen.
Hon är en true instigator.
Ja, men alltså, vad heter problem med ilska? Anger problems. Men trots det så stannar då Ty med henne och liksom så här, de börjar typ bygga ändå ett litet liv tillsammans. Ty älskar Eileen, Eileen älskar Ty, och det är liksom allting hon någonsin velat ha. Men som sagt, de har problem med pengar. Ty jobbar ibland med städa hotellrum, Eileen är ute och arbetar på motvägarna, men det är liksom astufft. Nu har du fått en super super lång bakgrund.
Väldigt bra.
Tack snälla. Du älskar verkligen en lång bakgrund.
Det är så, förkovra mig.
Verkligen, men när någon annan har gjort det.
Exakt.
Den 30 november 1989 är den 51 år gamla Richard Mallory, som äger någon slags elektronikaffär i Clearwater, på väg till Daytona Beach för en a weekend of party.
Yeah.
Han träffar på Eileen Wuornos på en väg strax utanför Tampa och plockar upp henne. Tom sitter i hans bil och dricker och pratar i flera timmar. Till slut så plockar Eileen upp en pistol och skjuter honom.
Så bizarrt.
Det är ju den ena storyn. Den andra storyn som ju Eileen hållit fast vid i princip hela tiden, hon har gone back and forth. Men hon kommer då senare säga att det var självförsvar för att han försökte våldta henne. Och Mallory var också dömd våldtäktsman.
Ah, okay.
Så att han hade den bakgrunden liksom. Och man kommer ju aldrig veta vad som har hänt.
Nej.
Alltså som sagt, man använder ju just självförsvarsgrejen för att typ så förmildra hennes straff senare under rättegången. Hon stjäl hans tillhörigheter och hans bil. Och innan hon drar så täcker hon hans kropp en matta. Sen kör hon hem hans bil till Ty och berättar vad hon gjort, alltså direkt. Ty kommer dock inte berätta någonting för polisen förrän långt, långt senare. När det finns någonting för henne att vinna. Sen går det 6 månader innan Eileen mördar igen. Men i maj-juni 1990 kommer ytterligare 3 män bli hennes offer. David Spears, 43 år gammal byggarbetare. Charles Carskadden, 40 år gammal. Som bland annat jobbar på en rodeo.
Yes.
Och Peter Sims, 65 år gammal. Som tidigare jobbat som någon slags handelssjöman. Merchant sailor. Vilket också min morfar gjorde. Men efter Paris... pensionen så har han jobbat med något kristet välgörenhetsprojekt. Hans kropp kommer aldrig hittas. Polisen fattar ju inte att de har att göra med en och samma mördare. Alltså de kopplar verkligen, verkligen inte ihop de här fallen. Och som sagt, sjukt ovanligt med kvinnliga seriemördare. Så att jag tänker att det måste gjort det ännu svårare på något sätt. För att man inte ens tänker...
Det kan inte vara sant.
Typ. Nej, och jag menar, det, ja. Jag vet inte om man kunde lista ut att det borde varit. Ja, jag vet inte, hur som helst. De är Tai och Eileen extremt nära att åka fast en gång.
Mm-hmm.
För de råkar ut för en bilolycka. Och bilen de kör är en som Eileen har stulit av Peter Sims.
Oj.
Så när ambulanspersonalen kommer så flyr de till fots. Mm. Alltså de bara rusar in i skogen typ. Och polisen inser då ganska snart att bilen är stulen av en man som är borta.
Det var sjukt. Ja.
De släpper ganska roliga fantombilder på dem.
Mm.
Som, jag ska visa det sen, de är rätt starka. Mm. Som förvånansvärt nog inte leder till någonting. Men ganska snart så kommer de lyckas lokalisera föremål som tillhört Sims och som lämnats in på pantbanker. Och på ett av de pantbankskvittorna så får man ett fingeravtryck.
Yeah.
Och Eileen har ju varit dömd flera gånger innan.
Mm.
Så she's in the system.
Yeah.
Men innan man hittar dem, innan man hittar Eileen och Tai, så kommer hon hinna mörda ytterligare 3 män på 5 månader. 50-åriga Troy Bress som hade ditt drömjobb har jag skrivit. Fan sålde korv.
Yes.
Charles Humphreys är 56 år gammal. Han har bland annat jobbat mot sexuella övergrepp mot barn.
Men alla de här har varit i en sex...
Ja, eller du vet, man, de kanske typ, hon kanske lyftade.
Exakt.
Så, det är ju lite oklart liksom. Ja. Sista offret blir Walter Gino Antonio, som är 62 år gammal och bland annat jobbat med att köra lastbil, men också så här säkerhetsvakt. För nu är det då inte långt kvar på denna killing spree. Eller nej, serial killer life. Jag kom på att det inte var en spree.
Nej.
För att trots att männen har hittat i 5 olika counties, och vi vet ju om hur dåliga vissa counties är på att jobba ihop, så har man insett att de är alla mördade med samma pistol.
Mm.
För alla är skjutna med ganska många skott.
Mm.
Vissa av dem nakna, andra med kläder på. Och man har Eileens namn, bild och fingeravtryck.
Mm.
Så man börjar liksom, man efterlyser dem. Man efterlyser Tai och Eileen. Och snart börjar de få rapporter om att de befinner sig i Daytona Beach. Så när Tai och Eileen då inser att polisen närmar sig, så lämnar Tai Eileen.
Mm.
Vilket ju typ är... Alltså, superrimligt också.
Ja, jo. Men hon har ju ändå...
Hon har ju vetat om. Hon säger typ så här ganska tidigt, hon bara, I don't wanna know.
Mm.
Så nu är hon liksom så här ensam, pank, hjärtekrossad. I 2 dagar följer polisen efter henne innan de griper henne på en pig roast på en av hennes favoritbarer. Bikerbaren The Last Resort.
Yeah.
Den 9 januari 1991.
Mm.
På 1 år har alltså Eileen Warnos mördat 7 män längs motvägarna i centrala Florida. Polisen vänder liksom Tai emot henne. Eller, de gör en deal.
Mm.
De är så här, om du får henne delvis vittnar, men också får henne att erkänna på band, så slipper du åtal.
Mm.
Så hon får typ skicka ett brev till häktet där hon lämnar sitt nummer till ett motellrum där hon bor och uppmanar Eileen att ringa.
Mm.
Efter 3 samtal så erkänner Eileen att hon har mördat männen och att hon gjort det i självförsvar för att de har våldtagit henne.
Mm.
Första rättegången hon är med i gäller då mordet på Richard Mallory, hennes första offer. Och med hjälp av bevisningen från de andra morden, för de får typ den tillåtelsen, du vet, att man får lyfta in saker från Ampla. Och med Tais vittnesmål så döms hon till döden. Lite drygt 2 månader senare står hon åtalad för morden på Charles Humphreys, Troy Burress och David Spears. Och i den rättegången säger hon, I want to confess to you that Richard Mallory did violently rape me, as I've told you. But these others did not. They only began to start to. För de fallen, eller för de morden, så får hon ytterligare 3 dödsdomar. I juni 92 så... det är alltså typ 3 månader senare ytterligare. Då döms hon för mordet på Charles Carskadden. Ännu en dödsdom. Året efter, februari 93, döms hon för mordet på Walter Jean Antonio. Dödsdom.
Mm.
Hon ska dö 6 gånger om. Och eftersom Peter Sims kropp aldrig hittats, så nådde heller aldrig hans fall rättssal.
Vad hans kropp tog vägen?
Ja, jag vet.
Det undrar jag verkligen.
Mm, men vi kanske ska...
Men vet hon att det är... Eller har hon erkänt det mordet?
Mm, ja.
Man vet att det är hon.
Mm, man vet att det är hon. Mm. Men man har inte hittat kroppen. Hon kanske typ inte har gett directions eller som insåg inte. Eller, ja. Hon har
men hur någon... kan en kropp bara försvinna om den inte typ så här...
Nej, jag vet inte.
Ja.
Det är verkligen konstigt.
Det är en annan podd.
Kroppsletarpodden.
Verkligen.
Ja. I rättegångarna så lyfter man då framförallt fram en sak, alltså försvaret. Och det är hennes psykiska hälsa. Mm. Och hon har då fått diagnoserna borderline och antisocial personlighetssyndrom. Vilket obs förstås inte betyder
nej.
Att om man har det så är man en mördare på något sätt. Hon blev ju heller då inte dömd till psykiatrisk vård utan ansågs vara competent to stand trial. Och hennes historier kring morden så förändras ganska mycket. Ibland säger hon att alla mord skedde i självförsvar efter att hennes offer försökt våldta henne. Men som då jag sa tidigare så menar hon andra gånger att det bara var Mallory som gjorde det. Och att det vissa gånger säger hon att de andra mördade hon för att hon vill ha deras pengar. Och att hon inte vill ha några vittnen till rånet typ.
Mm.
I en intervju dock, för att hon har ju varit med i ganska många dokumentärer, eller två dokumentärer. Mm. Vi kan prata lite mer om det sen. Men i en intervju där hon tror att kameran är avstängd, alltså efter att de är klara, så säger hon att det visst var självförsvar. Men att hon inte klarar av att sitta på death row längre. Alltså hon vill inte, hon
nej,
bara, jag vill bara dö.
Ja, jag fattar.
Så att därför typ säger hon det, för att liksom, så. Man försöker då överklaga hennes dödsdom, får avslag. Men år 2001 så gör hon sig av med liksom försvarare och alla som försöker driva det caset. Och alltså, anledningen att man, eller caset är ju typ så här, hon är inte frisk nog för att bli avrättad. Men 2001 så här, avslutar hon alla de processerna. Alltså hon bara, nej, nu skiter vi det här liksom. Och hon skriver att hon gör detta för att I killed those men, robbed them as cold as ice, and I'd do it again too. There's no chance there's no chance in keeping me alive or anything because I'd kill again. I have hate crawling through my system. I am so sick of hearing this. She's crazy stuff. I've been evaluated so many times. I'm competent, sane, and I'm telling the truth. I'm one who seriously hates human life and would kill again.
Shit. Starkt.
Verkligen starkt. Och det som hände då under hennes fängelsetid är framförallt två saker. Ett, hon blev adopterad av en kvinna som heter Aline Prowl.
Mm-hmm.
Som typ ser, så hon är som born again Christian som typ ser hennes bild i. Och bara, her eyes spoke to me, Jesus told me that I... Så hon adopterar henne. Sen är hon dock, som sagt, också med i två olika dokumentärer. Och intervjuas av lite andra, men det här är de två stora liksom. De heter Eileen Warnow's The Selling of a Serial Killer som kommer 93. Och Eileen Life and Death of a Serial Killer.
Mm.
Och det här hänger liksom ihop med det första, att hon blev adopterad. För du vet, de har ju den här Son of Sam Law som gör att en mördare eller en brottsling inte får tjäna pengar på sitt brott. Liksom.
Mm.
Och därför så är det Aileen Prowl, hennes mamma, och även Aileens advokat som också råkar vara Aileens advokat som också råkar vara Arleens advokat.
Ah, okay.
Det är liksom de som får pengarna för dokumentären. Så att hon alltså i pengar, alltså i filmerna, den sista filmen följer henne men hela vägen fram till avrättningen tror jag. Och man märker att hon blir bara sjukare och sjukare liksom. Och hon blir också mer och mer paranoid, vilket inte är så konstigt för att alla typ vill tjäna pengar på henne. Och alla vill henne ner, alltså det är inte, och hon är inte frisk liksom. Så att hon vet liksom inte om folk utnyttjar henne för pengar. Och hon säger också typ att hennes medfångar typ gör grejer med hennes så här, mat, att de typ pissar i den, att de så, alltså du vet att det är liksom, den lägger typ skit i det, alltså så. Och hon säger också att typ att vakterna är extremt vidriga mot henne, vilket inte heller känns så.
Det förstår man ju.
Ja, men exakt, alltså hon är ju typ en fruktansvärd mördare. Alltså så att, alltså man får väl en viss utsatt position i ett fängelse då liksom. Så att det är liksom så här, hela hennes liv, från början till slut, har varit helt jävla vidrigt och nu ska hon avrättas. Och hon har också begått fruktansvärda handlingar som har gjort att hennes offers anhöriga också fått fruktansvärda liv liksom. Så den 9 oktober 2002, klockan 9:47 på morgonen, så avrättas Aileen Warnow med lethal injection. Hon tackar nej till en sista måltid och ber istället om en kopp kaffe. Hennes aska kommer senare spridas under ett trä i Michigan av en kvinna som heter Dawn Botkins. Och Dawn är typ så här, hon är liksom var nog lite grann typ den enda ljuspunkten i hennes liv. För att hon är en barndomskompis till henne. Som liksom, ja, de tappade kontakten, men hon återupptog kontakten.
I finkan?
Ja, när hon dömdes. Och de har skrivit jättemycket brev till varandra. Och deras brevväxling har getts ut i bokform. Som heter, och boken heter Dear Dawn, Eileen Wuornos in Her Own Words.
Mm-hmm. Spännande.
Så det där var då...
Det finns ju också en film med Charlize Theron.
Monster, ja. Mm. Exakt. Det var skitlänge sedan jag såg den. Ja. Men jag minns den som bra.
Jag minns den också som bra.
Fruktansvärd. Mm. Men hela den här historien är ju...
Den är fruktansvärd. Och man blir så ambivalent för att hon har haft det så hemskt. Och så har hon varit så hemsk.
Och det är därför typ, jag tycker att det är så viktigt att påpeka. Alltså så här, typ så här, prata vilka offren var. Mm. För det gör man ju framförallt inte med henne, tycker jag.
Nej.
Och att så här, man vet inte om det var våldtäkter och så här...
Nej.
Det är jävligt, jävligt svårt att veta. Och det var typ därför jag valde att säga, ska jag verkligen göra det här fallet?
Ja,
men samtidigt, ja, så är det ändå väldigt intressant, väldigt sorgligt och väldigt läskigt.
Verkligen. Som så mycket är.
Som så mycket är. Ska vi ge oss det? Eller?
Ja.
Nu ger vi oss. Har vi något mer vill säga? Nej, jo, följ oss på Instagram.
Mm.
Att Sandell Anna, att Karin Landré.
Tips oss där, inte i Facebookgruppen som heter Mord mot Mord podcast.
Och typ, vet du vad man kan få göra om man vill? Nej. Om man tycker om oss så kan man få gå in och ge oss en snäll review på iTunes.
Ja, det vore kul.
Tack så jättemycket för den här veckan. Vi kanske ses på spel och rövin alla GV, ja, i Facebookgruppen.
Det gör vi.
Puss, hej!
Hej!